Till Tim Bromédinstitut. Jag heter Mats Olin, jag är ansvarig för Tim Bromédinstitut. Idag ska det handla om förslaget till ny medieombudsman. Det ska Nils Funke berätta om alldeles strax. Den här idén om medieombudsman kom väl fram, den har diskuterats genom åren kanske, men 2010 kom det en idé från Pressens samarbetsnämnd. Det är ju tidningarna, tidskrifterna, Journalistförbundet och Publicistklubben, om att det här vore bara en bra idé. Och då var ju diskussionen ganska mycket, om ni minns, fokuserad på att på de nya medierna, de sociala medierna, alltså man behöver en mer kanaloberoende, teknikoberoende pressetik eller medieetik. Det var så diskussionen gick väldigt mycket då. Det som hände då var ju, om ni minns, att dåvarande radiochefen Mats Svegfors vände sig väldigt starkt mot förslaget. Han menar att det går inte att förena de här två tidningsdelen med etermediedelen. Det blev ganska tyst, det hände inte så mycket, men det här fick nytt liv, som jag upplevde i alla fall, var det tyst. Men det fick nytt liv förra året i och med att organisationen Utgivarna bildades då. Där vdn sitter där, Jeanette Gustafsdotter. Och av Utgivarna fick Nils Funke uppdraget i höstas att utreda frågan ordentligt. Hur skulle det här gå till? Och det kom en sådan utredning i mars. Och det är ute på någon slags remiss, eller man kan lämna synpunkter på den här utredningen till Utgivarna fram till den 15 juni. Är det, va? Och det har inte varit så mycket diskussion, kan man konstatera. Det var väl en anledning för oss att ordna den här diskussionen idag. Men jag såg att så sent som i söndag så var en publicist ute, Thomas Mattsson, och kommenterade förslaget och gav det ett visst stöd. Viss oro om att det kostar för mycket, men ett visst stöd får man säga, tyckte jag tolkade det som. Och även igår kom en idé från Journalistförbundet om en variant på det här som finns på Journalistförbundets hemsida om man vill läsa. Och även Publicistklubben har satt igång ett arbete för att ta in synpunkter, tror jag. Det såg jag så sent som igår också, så det börjar hända någonting. Så det här är bakgrunden till dagens seminarium. Då ska jag be att få lämna ordet till Nils. Nils är ju, som ni kanske alla vet, tidigare chefredaktör för tidningen Riksdag och Departement. En av Sveriges ledande tryckfrihetsexperter. Och var också sekreterare i den yttrandefrihetskommitté som lämnade den parlamentariska utredningen som lämnade sitt förslag i höstas. Men nu handlar det alltså om medieombudsman. Varsågod Nils.
Tack. Buller och bång. Det var ganska tyst hittills som Mats sa, men nu börjar det lossna lite grann när det gäller de här frågorna. Men det var inte därför jag tog med den här buller och bång, utan det var mer av den här anledningen. Buller och bång, det är ett citat av Fredrik Sterchel, som när han i efterhand skulle beskriva vad som hände i slutet på 60-talet förklarade att det handlade om att man ifrån lagstiftaren, ifrån konstitutionsutskottet där han var kanslichef, ville åstadkomma så mycket buller och bång som möjligt för att få medierna att göra någonting. För då hade det så att säga börjat eroderats etiken i tidningarna. Det var väldigt många motioner i riksdagen om att man borde inrätta en statlig pressombudsman och man skulle ha statliga regler etc. Så då handlar det om att få medierna att göra någonting själv. För lagstiftaren har aldrig egentligen trott på att det här ska kunna bli lag, utan detta ska vara någonting som medierna då själva tar hand om. Och så är det ju också med all etik. Det är ju som kommunicerande kärl emellan självsanering och lagstiftningen. Havererar den ena av dem etiken, så är ju lagstiftaren framme och tittar på vad man kan göra istället. Och det där gäller inte bara medier, utan det gäller i princip alla verksamheter där det finns ett inslag av självreglering. Och ibland flyter de här också ihop, som det gäller för advokatsamfundet, för advokaterna. Deras etik är till del reglerad i lag också. Men som sagt, nu är det inte buller och bång, utan nu är det de medierna själva som har insett att vi måste ändå göra någonting, utan att det då har varit påtryckningar eller förhandlingar med konstitutionsutskottet. Så det är en ganska lågmäld förändring som man ändå har tagit initiativet till skillnad mot det som då händer i England. Den nu då har sett den här Leveson-utredningen som går väldigt hårdhänt fram och vill liksom lagreglera en självreglering på i olika nivåer, va. Men här i Sverige så har vi ändå så att säga ett lågmält samtal kring de här frågorna, och konstitutionsutskottet har också visat intresse för vad som pågår. Jag har varit där också och presenterat utredningen. Men en av anledningarna till det självreglerande systemet brukar ju heta att det handlar om att hålla lagstiftaren borta. Men tittar man på varför det tillkom så var inte det anledningen. Utan anledningen då var det här notisjägareländet. Det var alltså ett antal notisjägare som flängde runt på domstolar och skrev både snaskigt och snuskigt om misären i samhället. Och då reagerade Publicistklubben mot det här och ville liksom markera emot den här formen av journalistik och rensa upp här. Och ska man dra någon parallell till notisjägareländet idag så är det väl internetländet i så fall. Alltså det som då pågår utanför de grundlagsskyddade sfärerna. Så det finns liksom, utöver det här med att man inte ska få lagstiftning som inskränker yttrandefriheten för mycket, så finns det också en slags självbevarelsedrift att man då ser till att den journalistik som bedrivs i etablerade medierna är seriös. Vi hoppar över resten av historiken där, eftersom jag har lovat Mats att vara väldigt kortfattad här inledningsvis, va? Så här ser det ut idag då, att vi har ju något som fortfarande brukar heta spelregler. Och där har man då både pressetiken och till för ett tag sedan så ingick även textreklamreglerna där. Men i och med att textreklamkommittén är nedlagd så finns det inte någon prövning när det gäller dem. Men spelreglerna, och då brukar det där hänga ihop lite grann, och det tycker jag inte det ska göra, vilket vi återkommer till sen, va? Och så prövar man då alla periodiska skrifter. De må vara med i Tidningsutgivarna eller någon annan organisation eller inte, men är de periodiska så prövas de. Och sen är det då vissa webbplatser knutna till Tidningsutgivarna och Sveriges Tidskrifter. Och sen också en handfull, och jag på att säga, det är knappt en stäm med webbtidningar som då frivilligt har anslutit sig. PO-anmälningar omkring 300 per år kommer in, ett 40-tal leder då till prickningar i opinionsnämnden. Och den här känner ni säkert alla till, men jag vill ändå ge den som en ram. Och det är ju just den här portalparagrafen som ju då markerar att det här är inte lag, det här är inte lagtext. Utan detta är någonting som syftar till att man ska inta en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. Och i och med att det inte är lag, utan att det är på det här mer lösa sättet, om ni tillåter uttrycket, så innebär ju det också att man kan ta sig vissa friheter som en lagstiftare inte kan göra. Och det kommer jag till sen också. Men den här portalparagrafen tycker jag är oerhört central, och den tillkom under 1980-talet, och den tänker inte jag, eller har inte jag föreslagit att man ska göra någonting åt. Sen har ni de här olika publicitetsreglerna, korrekta nyheter, privatlivets helgd, att man ska skilja på nyheter och kommentarer etc. Och också värna då bildens dokumentära värde. Och likadant då finns det då regler om att man ska vara generös med genmälen och rättelser. Och även det där går igen efter min genomgång av det etiska systemet. Men om vi ska titta lite grann på de problem och brister som finns idag, så är det ju så att idag så gör alla allting på webben. Där har public service-företagen startat debattsidor, alla DN Debatt, va? Och där bedriver Expressen direktsänd tv och inspelade program. Public service inte bara håller sig med inrikes- och utrikespolitiska kommentatorer, utan även andra kommentatorer, alltså en form av ledarskribenter. Så det är ju också ett tyckande som sker i public service. Så alla gör i princip samma saker med olika viktning och så. Och det här det har ju då ställt till det lite grann, och frågan är ju vem som granskar vad, och det där är ju ett sammelsurium. Och det är naturligtvis lätt för de direkt berörda att bena ut det här, men för en enskild så är det ju inte så lätt alltså. Alla dessa, som Göran Persson sa, bokstavskombinationer då, som gör lite olika saker. Jag har tagit ett exempel, Norrköpings Tidningar som sänder tv i etern. Det granskas av granskningsnämnden. Deras papperstidning och alla webbpubliceringar prövas då av PO och PON. När det gäller bloggarna så prövas de inte rakt av, utan bara då det som utgivaren har godkänt, alltså det som är förhandsmodererat, prövas ju av PO och PON. Men inte de som är det omodererade inläggen faller utanför där. Sociala medier prövas ju inte idag av Twitter, Facebook etc. av någon. Va? Och när det gäller då public service-bolagen och även för den delen kommersiell radio och tv, så faller ju allt vad de publicerar som är unikt på webben, det faller utanför. Det är ingen oberoende instans som tittar på detta överhuvudtaget, vare sig granskningsnämnd eller PO, PON. Utan det är ju bara då det som man redan har sänt som indirekt kan då bli prövat av granskningsnämnden när det gäller just de här företagen. Så det är liksom en väldig röra i det här också, och en del faller då alltså utanför, och allt mer och mer faller utanför också, för läser man alla brev till regeringen som public service levererar varje år, så ser man liksom att det ska satsas ännu mer på webbpubliceringar, och det trillar då utanför. Och då är frågan, ska staten då säga att granskningsnämnden ska titta på det här också, eller ska man då som public service-företag ta ett initiativ och försöka få detta inom den självreglerande verksamheten? Så det är en röra. Dessutom så förekommer, kan man se åtminstone tendenser till en viss erodering inifrån. En upplösning. Det händer då att man bryter emot såna här hedersregler om att... nej, förlåt. Det var nästa bild. Nu går det fort undan här. Att Dagens Nyheter, Dagens Industri och Sydsvenskan då väljer att stå utanför de branschorganisationer. De har alltså lämnat tidningsutgivarna, och därmed så har de också indirekt lämnat då att man bidrar till finansieringen av PO, PON-systemet. Och det är liksom ingen självklarhet längre idag att man tillhör en branschorganisation. Sen ska man i ärlighetens namn säga att vi har också en motstående tendens där Norra Skåne och ett antal andra tidningar lämnade tidningsutgivare men har återinträtt. Reglerna ifrågasätts också. Vi har haft en bojkott av en viss pressombudsman, och vi har också haft brott emot hedersöverenskommelser om att man inte publicerar eller offentliggör anmälningar. Ekonomiska bekymmer. Tidningsutgivarna har ju fått ekonomiska bekymmer i takt med att tidningarna har fått det och har tvingats att banta sin organisation. Och till sist har detta också nu gått ut över PO och PON-systemet, där då PO tappade en handläggare i våras här nu, maj någon gång tror jag det var. Eller ja, vi är ju i maj fortfarande, men nyligen tappade en handläggare. Och sen har vi också då, som toppen på isberget, så har vi, vågar jag påstå, utan jag får säkert invändningar, men inte en handlingsförlaman, men vi har ändå en så lös organisation kring hela det här medietiska systemet i form av pressens samarbetsnämnd. Det finns inga stadgar för den där illustra församlingen, om man får säga så, utan de träffas lite då och då när det finns behov av det och söker liksom samförstånd och konsensus i de där frågorna. Och det tycker jag är liksom inte ett försvarligt sätt att hantera hela det här systemet. Det jag då har skissat på som förhoppningsvis då åtminstone kan lösa en del av de här bekymren, det kommer jag till nu, och det gäller ju då först tillämpningsområdet. Och en grundförutsättning för att ett massmedium ska prövas är att det då faller in under tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Och sen ska man behålla den här korporativa idén om att man då kollektivansluter massmedier som då är knutna till en branschorganisation. Och det är ju då huvudmännen, alltså de som ska förvalta alltihopa det här som det handlar om, tidningsutgivarna, Sveriges tidskrifter och möjligtvis att utgivarna då ersätts, eller vad säger att tidningsutgivarna ersätts av utgivarna. Och sen därutöver så tycker jag då att man ska öppna för att enskilda frivilligt då ska kunna ansluta sig till systemet, även om man då inte ingår i någon av de här branschorganisationerna. Det skulle då öppna för Dagens Nyheter och gå in, och det skulle också öppna för vissa bloggare under alla de här, om man uppfyller de här formella kriterierna, och också ansluta sig till det. Det innebär också att man kan öppna upp för annan grundlagsskyddad verksamhet. Filmproducenterna för ett resonemang om i utredningen som skulle kunna tänkas ingå här. Så till exempel då att den här filmen Call Girl, att då familjen Palme skulle kunna så att säga ha anmält filmen till en medieombudsman och fått den prövad där, eftersom man då inte valde att driva en förtalsrättegång. Nu löste ju sig det fallet ändå av lite andra skäl, men ni förstår min tanke för det där. Och sen också då att vissa sociala medier ska kunna inkluderas där. Och det ska då vara sociala medier, Twitter, Facebook och sådana konton där en utgivare har möjlighet att kontrollera alla yttranden. Inga andra. Och sen, vilket ju kan se uppseendeväckande ut, att de som då inte ingår i en branschorganisation och blir kollektivanslutna och inte frivilligt anmäler sig och ingår, de ska inte prövas. De har så att säga valt att ställa sig utanför det här frivilliga systemet och heller inte bidrar till det ekonomiskt. Och därför anser jag att så som åtminstone som det ser ut nu när det gäller ekonomi och annat, så tycker inte jag att man då ska börja pröva medier som inte frivilligt har anmält sig. Det är även en rättssäkerhetsfråga det där, för hur ska man liksom seriöst kunna pröva en publicering om den som står för publiceringen vägrar och så att säga erkänna PO och PON som en motpart och kanske inte vill kommunicera med dem. Förändring av organisationen. Vi får en medieombudsman och PON blir mediernas etiska nämnd, och där vill jag ändra på sammansättningen av den där nämnden. Jag föreslår att allmänheten ska få en tydlig majoritet i nämnden. Och att ordförandena ska ha en mer samordnande roll istället. Idag är det då, beror lite grann på hur man ser på ordförande och vice ordförandes roller. Men idag är det ju då alltså en majoritet för medierna, 8-6. Men sen har vi då 4 ordförande som också har rösträtt idag. Men jag tycker att det blir liksom en styrka i det här systemet om faktiskt allmänheten har majoritet i den här nämnden. Jag tycker även om man gör så tycker jag att det behåller sin karaktär av självsanering och självreglerande, det här systemet, eftersom den som förfogar över reglerna och hela organisationen, det är då ändå bara huvudmännen, alltså publicisterna. Sen har jag lite andra idéer om valet av ordförande etc. Men vi hoppar över det här nu. Textreklamreglerna har inte en tanke på att föra in i det här systemet. Och när det gäller yrkesetiken så prövas det indirekt idag av PO och PON faktiskt i vissa fall. Det kan handla om att någon tidning, reporter, inte har varit tillräckligt ihärdig för att då få in en kommentar ifrån någon, och så har det uppstått en publicitetsskada. Men jag lämnar det där utanför, för det är en oerhört komplicerad fråga som ni får läsa kring i utredningen när det gäller rättssäkerhet och hur det här ska gå till när man prövar vad som faktiskt har skett. Det är mycket lättare att se på en publicering. Det här publicerades. Och liksom föra in den ordning som gäller idag när det gäller att pröva yrkesetiken, det tror jag vore förödande för även den medieetiska prövningen, eftersom den är ju inte, den saknar egentligen trovärdighet så som den är organiserad. Vi får se om någon hugger på det sen, så får vi återkomma till det, va? Och sen vill jag förlänga preskriptionstiden till 6 månader och därtill också mer, än mer markera att medieombudsmannen och medieetiska nämnden då kan ta upp även preskriberade publiceringar och i synnerhet då ta hänsyn till om det är en publicering som har skett på webben som ju då får anses leva ett längre liv, så att säga. Men det här är ju då ett exempel på en lagstiftare skulle ju aldrig kunna hitta på en sån där regel, va? Utan det är ju för just av att det är ett självpåtaget och självreglerande system. Var och en ska kunna anmäla, alla ska kunna anmäla. Vi kan diskutera möjligheten i den faran med det där, att det leder till en massa okynnesanmälningar och så, men det tycker jag man kan ta, va? Sen måste ju då, även om någon annan har anmält en integritetskränkning, så måste ju den drabbade då medge det där, va? Man ska även kunna pröva publicitetsskador när det gäller företag och organisationer. Och tycker jag att man bör även kunna pröva publicitetsskador som inte drabbar en specifik individ. Utan man kan tänka sig att det drabbar liksom alla aktiesparare eller något sånt där, i och med att man visar någon felaktig graf över börsutvecklingen och så. Och det är då kravet på saklighet och allsidighet som idag är slumrande regler som i princip, Ola får väl korrigera mig om det finns undantag, men som i princip inte prövas idag på det sättet. Portalparagrafen kvar, jag har skrivit igenom reglerna så de passar till eterpubliceringar också. Enhetlig publicering av fällningar som ju kan se lite olika ut. Och lite omstrukturering, tydligare regler och så, ni får kika på det där närmare. Något som man kan säga några extra ord om är väl i så fall det här, en vidgad hänsyn till anhöriga. Idag är det ju som så att man kan ta upp publicitetsskador då när det gäller självmord och brottsoffer. Men jag vill då vidga det där, eftersom alla har rätt till till en korrekt historia även om man är avliden, så det ska då gälla allt det där. Så även anhöriga ska då kunna publicera det där. Sen finns det då vissa invändningar, dubbelprövning, att åtminstone under en övergångsperiod så kan det ju inträffa att både granskningsnämnden och mediesystemet kan pröva samma fråga. Vi har även det här som har uppmålats som ett himmelskriande dike mellan etermedierna, framförallt public service då, och övriga medier, det här kravet på opartiskhet. Jag resonerar kring det där och menar att till del är det där en semantisk historia, va? Men vi får se om vi återkommer kring detta. Sen är det ju som så då att det här är ju ingenting som ett antal redaktörer kan stänga in sig på sin kammare och bestämma hur det här ska se ut. Det är inte så det fungerar, det är inte så det har fungerat. Utan detta måste ju ske i, så att säga, i dialektik, i motsättning eller i form av ett samtal med de allmänna intressena. Och där vill det ju verkligen till nu då, och förhoppningsvis att vi då får in synpunkter ifrån justitiekanslern, JO, advokatsamfund, LO, TCO, vad det nu är, och får deras synpunkter på hur man ser på det här. För det går liksom inte att bara tro att man kan göra som man vill, va? Och sen finns det ju naturligtvis en diskussion, jag vet inte om Mårten är på hugget där och tänker ta upp det, alltså synen på, fungerar det här överhuvudtaget? Är det värt att lägga ner en massa möda och fila på det här? Eller är det på det här viset som herrar Svensson Skånberg, två kristdemokrater, skrev i Expressen, va, att det här fyller egentligen inte någon funktion. Inga kännbara sanktioner, inget skadestånd. Och att både granskningsnämnden och POPON är tandlösa. Advokatsamfundet har liksom tyckt att det är ett värdefullt värn. Men att det är oaktat det här så finns det ett straffrättligt intresse av att beivra allvarliga kränkningar. Så.
Tack Nils.
Då stannar jag där.
Tack så hemskt mycket Nils. Ska jag strax introducera två kommentatorer på det som Nils har sagt och det som utredningen föreslår. Jag ska säga först bara att vi sänder det här på webben live. Så därför kommer, när ni vill ställa frågor och överhuvudtaget så kommer vi ta runt en mikrofon så att de som tittar på webben också ska kunna höra detta. Det går också att twittra på hashtag medieombudsman om man skulle vilja göra det härifrån. Innan jag släpper in kommentatorer, Nils, parallellt med det här så pågår, eller så har det varit remisser på den här yttrandefrihetskommittén som du var med i. Och där är det flera instanser, jag tror du nämnde någon här, som vill ha verkligen skärpt lagstiftning när det gäller skyddet av integritet. Är det här kommunicerande kärl, det lagstiftningen, och det har du redan sagt att det kanske är. Men hur tror du politikerna kommer att agera om inte medierna gör någonting? Du har sagt att de måste stärka och utvidga systemet.
Mm. Det finns naturligtvis en stor fara i att lagstiftaren då säger att de klarar inte av det här. Då får vi göra det. Vi kan liksom inte tolerera att vi får en situation igen där enskilda människor kränks och det inte händer någonting. Så det är klart att det där taggar eller triggar lagstiftaren att göra någonting. Och man kan ju också vända på det och se vad blir reaktionen ifrån medierna om lagstiftaren gör det här. Ja, då kan ju liksom medierna resonera, vad ska vi hålla på med det här och lägga 7-8 miljoner på det här systemet när lagstiftaren ändå tycker att han, hon vet var skåpet ska stå någonstans. Så då lägger vi väl ner det här. Mm.
Men var är engagemanget då? För jag menar, du sa det här har inte rönt någon större debatt. Samtidigt är diskussionen om medieetiska frågor större än kanske någonsin i andra medier, i sociala medier. Mm. Men engagemanget verkar vara så där kring den här frågan. Är inte det en risk i detta, eller vad beror det på?
Jo, nej, det är klart att det är en risk i att de som då skrev remissyttrandena över yttrandefrihetskommitténs förslag just när det gällde integritetsdelen. Där är det ju faktiskt ifrån de rättsvårdande myndigheterna, domstolar och andra, är det ju ett kompakt försvar för att också införa nya brott i grundlagarna. Det är det. Och det är mycket möjligt att om det här hade kommit, inte min utredning nu menar jag, men om det här hade materialiserats på något sätt innan man satt sig och skrev de där yttrandena, så är det mycket möjligt att det hade kunnat blivit en lite mildare ton. Va? För tittar man på vad som hände just i slutet på 60-talet så sa ju konstitutionsutskottet det att nu har medierna vidtagit alla de här åtgärderna. Låt oss se hur det fungerar. Vi nyper inte till förrän det då finns behov av att göra det. Det finns liksom inte mellan raderna utan i klartext på raderna där.
Okej. Okay. Nu vill jag introducera en första kommentator, Mårten Schultz. Mårten är känd för många, han är professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Men det står Uppsala universitet.
Ja, jag har bytt.
Du har bytt nyligen. Jaha, jag ska inte lita på Wikipedia. Alltså.
Nej, det ska man aldrig.
Du har bytt i Stockholm, du ber om ursäkt om det. Du är en flitig debattör när det gäller det här. Och för en tid sedan så skrev du att vi bevittnar pressetikens kollaps. Är det här då ett steg för att stoppa den utvecklingen eller spelar det ingen roll till och med?
Ja, men det är väl kul för medierna. Det är ju liksom Alltså om man kommer som jag gör från det rättsliga hållet, så betraktar man ju det här lite på samma sätt som jag betraktar hockeyreglerna för hockeyspelet. Det är bra att man har interna spelregler, men att det förhindrar ju inte att man dömer folk för misshandel för saker de gör på isen. Och så är det väl lite, men vad jag skrev i den där artikeln, jag kommer knappt ihåg vad jag hade skrivit, men jag kollade lite på vägen hit. Det var ju att jag tyckte utifrån några fall att medierna själva internt i vart fall delvis inte verkar respektera sina egna publicitetsregler. Och en del av förklaringen till det får man ju i Nils utredning här, när han beskriver bakgrunden där man gick ifrån mer en legalistisk syn på de etiska reglerna till en lite öppnare, fri syn genom den här, eller fri kanske jag tar i, men lite öppnare syn, att det inte ska vara en regeltillämpning av det sätt vi ser rättstillämpningen, de pressetiska reglerna. Och det, om jag förstår det rätt, Nils, så du vill väl ha kvar den portalparagrafen. Där kan jag ju kanske fundera, eller en fundering jag har däröver, det är väl att vi ser en allmän juridifiering av samhällsdebatten överhuvudtaget. Varje Juholt drev och varje stor frågeställning, så haglar du in polisanmälningar idag. Mm. Allting ska vara juridik, va? Och möjligtvis så kan det återspegla att man inte tycker att det pressetiska systemet är en riktig... Det fyller inte samma funktioner helt enkelt. Och det finns ju dessutom juridisk, men även sociologisk forskning som menar att det är att människor söker sig i en tid av globalisering, en tid av uppluckring av andra vanliga eller traditionella etiska system, så söker man sig till det juridiska systemet för dess fasthet, för dess förutsägbarhet och för dess tusenåriga historia av att kunna lösa mellanmänskliga konflikter. Och då kanske det här är lite som en HD-variant, alltså en high definition-variant av VHS-kassetten. Det är fortfarande VHS, men det är lite bättre bild. Jag jobbade på den här metaforen, jag fick det inte riktigt att funka, men
du får nog förklara vad VHS är för vissa förstånd.
Nej, men lite så, det var en reaktion som jag hade i sammanhanget då.
Mm. Så vad vill du komma istället?
Nej, alltså jag har ingen stark uppfattning om vad pressen gör internt. Jag har svårt att överhuvudtaget se det pressetiska systemet som någon direkt konkurrent, och inte som vidare mycket till komplement heller till ett rättsligt ansvarssystem. Men det är väl naturligtvis positivt, som samfundet skrev också, som Nils skrev här, så fyller det ju naturligtvis den funktionen att ifall det tas på allvar internt, så bidrar det till preventivt, att man preventivt, ja, alltså att man tänker efter innan publiceringen, och det är ju det viktigaste förstås.
Mm. Men även om du har drivit, skrivit och drivit frågan om att det är okej att knäcka några personer i pressfrihetens namn, tror jag du skrivit, så hävdar ju många redaktörer ändå att den svenska pressen är ändå förhållandevis hänsynsfull och sköter sig jämfört med de flesta andra jämförbara länderna. Och det beror på självsaneringen, eller?
Ja, det vet inte jag. Finns det några undersökningar av kausaliteten mellan det pressetiska systemet och publicisters ansvarstagande? Jag vet inte. Jag tycker inte att min egen uppfattning är ju, det beror ju på den bakgrund jag har, där jag jobbar med individuellt ansvar. Jag tycker inte att det faktum att tidningarna i allmänhet sköter sig överhuvudtaget är ett argument mot ett individuellt ansvar i de fall de inte sköter sig. Att man gör rätt 99 gånger 100 är inte ett argument för att man inte ska ha ett ansvar den hundrade gången, så att säga.
Mm.
Så jag delar ju Göran Lamberts uppfattning i yttrandefrihetskommittén bland annat, att man skulle behöva en ytterligare ansvarsregel för allvarliga integritetskränkningar. Men
om jag tolkar det rätt, det är ändå juridiken som räknas. Det här är något låtsas juridik. Eller vad är det du säger?
Men at the end of the day så är det väl juridiken som räknas. Så om man överhuvudtaget ska kunna betrakta det pressetiska systemet som kanske i första hand som ett komplement, då måste det i vart fall tas av allvar av aktörerna internt. Och det verkar som det inte, som man inte gör på något, i någon större, eller ja, så ska jag inte säga, men inte fullt ut längre. Du tog upp några av de exemplen. Jag har sett att DN har hoppat av systemet. Vi har, jag tänker på före detta pressombudsmannen Nyscha Stenius, som offentligt gladde sig åt när Schulmans blogg lades ner. Alex Schulman, det var en av Sveriges mest lästa skribenter just då. Hon var glad åt att en skribent slutade skriva. Det är liksom det, jag tycker hela systemet verkar det verkar instabilt även internt. Men det är bara mitt perspektiv utifrån.
Men är du för eller emot ett självsanerande system?
Nej, men det är väl rätt bra att det finns ett sådant system också. Absolut. Jo, det.
Nils, vill du kommentera får du gärna hoppa in om du har några tankar kring det mot säger.
Alltså det är ju självklart så att det ska vara möjligt att utkräva individuellt ansvar när man verkligen har gått över gränsen. Det är ju bara det att tröskeln, om du inte ska inskränka yttrandefriheten väldigt mycket, måste vara ganska låg för när du ska utkräva det där ansvaret. Inom yttrandefrihetskommittén så höll vi på med ett antal olika bestämmelser hur det där skulle kunna utformas. Och sen ställde vi ju det och prövade det emot ett antal fällningar i pressens opinionsnämnd. Och en slutsats av det där blev ju att inget av de där fallen där PON hade fällt skulle ha fällts i ett tryckfrihetsmål. Där skulle publicisten ha friats. Och det där är ju ett tecken på att om du så att säga då inte ska inskränka yttrandefriheten våldsamt, så måste du då acceptera att en del personer då inte får sin sak prövad någonstans överhuvudtaget. För det skulle bli en följd till om pressens opinionsnämnd inte, eller ett mediesystem inte skulle finnas, att det då skulle ersättas av en bestämmelse bara. Va? Du skulle få mängder med enskilda personer som inte har ekonomiska och intellektuella resurser att ta för sig i ett tryckfrihetsmål. De skulle inte ha någonstans att vända sig.
Ja, så är det i sig. Delvis. Alltså.
Det, ja. Det, så... För även om det nu inte är skador.
Men det beror på att systemet är riggat till de skadade lidandes nackdel. Så att det är ju väldigt begränsade möjligheter väldigt många gånger.
I deras egenskap av drabbade så är det riggat på det viset. Men i deras egenskap av medborgare så är det riggat för en vid yttrandefrihet.
Ja, så kan man ju säga. Men det är ju klentröst för programledaren som fått sitt namn draget i smutsen att det är bra att det finns tidningar i samhället. Men visst, så är det väl kanske. Mm. Men,
ja. Ja, nu skulle jag vilja introducera en andra kommentator och det är Kerstin Brunberg. Och Kerstin är idag ordförande för Statens kulturråd, men sen tidigare vd för Sveriges Radio. Väldigt välkommen hit Kerstin,
tack.
Varsågod.
Jag tillhör ju de som tycker att vi har en bra avvägning mellan det som är självreglerande och det lagstiftande, precis som Nils säger här. Jag hälsar den här utredningen, den här ansatsen. Jag ser väldigt positivt på den, att man faktiskt tar de här frågorna på allvar. Att man diskuterar dem. Jag är däremot lite tveksam till om den rent praktiskt går att genomföra. Eftersom jag har ju tidigare varit en stenhård fiende till att man skulle slå ihop eller ta bort granskningsnämnden eller anse att granskningsnämnden inte behövdes för vissa delar av prövningarna public service och medierna. Men jag tror att det är viktigt idag, inte bara att media tar på sig att diskutera de här frågorna på allvar. Du säger att man ska inte vara så defensiv så att man bara gör det för att undvika ett lagingripande. Men jag tycker att det är ett aktivt skydd av yttrandefriheten att göra på det här viset. Det vill säga skapa ett ökat medvetande om det. Och jag tycker också att det är ännu mer angeläget idag när vi har så mycket annan, ja, om man får kalla det för förment journalistik, för ren information, för en del yttranden och en verksamhet på webben. Där är det inte så dumt att skilja på en trovärdig avsändare med ett ansvar. Och det övriga som naturligtvis ska finnas. Det är jättebra att det finns. Men en trovärdig nyhetsförmedling är viktigare än mycket annat i en demokrati. Men sen har jag såna här enskildheter i mina synpunkter på att jag tycker att man ska inte lyfta in filmen. Jag tycker konsten ska ligga utanför. Precis som det gör idag. Det tycker jag är viktigt för en slags frihet för konsten. Och sen gillar jag gillar i alla fall att gå så långt som medieetikens förvaltningsorgan.
Mm. Det som du är inne på, att det kan vara svårt att sammanföra granskningsnämndens uppgifter med det frivilliga systemet. Kan du utveckla det? Det var det Mats Svegfors också var inne på tidigare, eller hur?
Det är ju ändå, vi har public service som sänder via etern. Etern är inte fri. De som ska få sända där måste underkasta sig en viss lag, vissa skyldigheter. Och det är, radio- och tv-lagen har också sagt precis vilka skyldigheter man måste iaktta. För det är ju ett inskränkande egentligen av yttrandefrihetslagstiftning. Radio- och tv-lagen tar ju tillbaka en del av det som finns för övriga medier. Och det är viktigt, en sån sak. Och det andra är att det är finansierat faktiskt med en avgift eller med en licens. Och det gör ju att public service mot att underkasta sig det har skaffat sig ett oberoende ändå mot statsmakterna, men ändå funnit sig i en viss reglering som har fungerat enligt min uppfattning bra. Och granskningsnämnden prövar ju då det som är brister mot när det gäller saklighet och opartiskhet. Och sen har de en rad andra frågor som rör public service. Sponsring, tillgänglighet och en del annat som ändå måste prövas och som inte går att pröva här.
Nej.
Och därför så tror jag att den dagen staten säger så här, okej, public service kan fortsätta finansiera, men vi ställer inte några som helst krav på den. Den kommer inte att finnas, tror jag, så länge vi ska ha etersändningar. Sen håller jag med om att allt som publiceras på webben faller mellan stolarna, och det är klart att det är en brist. Samtidigt så vet jag från min egen erfarenhet, och så som jag vet att det fungerar idag, att där är man otroligt noga med att se till att det som pågår på webben ändå sammanfaller med de samma
värderingar.
Hur tycker
du man ska pröva det då? Om man skulle
vara kvar i systemen? Ja. Det är en bra fråga. Det är en bra fråga, eftersom jag också har tyckt att det var vansinnigt problematiskt när Nils förra utredning, där Nils var sekreterare, ändå var inne på för att ändå faktiskt minska eller förändra i grunden våra publiceringar. Det som tryck- och yttrandefrihetskommittén, där du och jag har olika uppfattningar. Jag har en annan uppfattning än Göran Lambert. Jag är otroligt nöjd med att det blev som det blev.
Ja, vi ska släppa in Nils då på den frågan, men du har också i utredningen argumenterat för att regelverken är väldigt lika, till skillnad mot vad man hör i debatten ibland, det vill säga även tidningarna har du nästan sagt, tror jag, behöver vara opartiska och sakliga.
Allsidiga, säger väl du.
Eller vad är det du säger, Nils?
Ja. Men när det gäller just, det är ju inte helt oproblematiskt den här dubbelprövningen och att granskningsnämnden och ett mediesystem då skulle jobba parallellt. Men jag föreslår ju inte att granskningsnämnden ska upphöra, inte, utan jag tycker att medierna ska göra det de tror och tycker är rätt. Och sen får liksom lagstiftaren dra slutsatser av hur den verksamheten fungerar och se till vad ska granskningsnämnden göra. Kan det vara så då att faktiskt det här självsanerande systemet fungerar så bra så granskningsnämnden kan liksom avlövas uppgiften och pröva integritetsintrång? Att det då bara skulle hamna hos det här medietiska systemet. Sen när det gäller de andra frågorna om granskning och sändningstider och allt vad det är, det är absolut ingenting som har i ett medietiskt system att göra, utan det får ju liksom granskningsnämnden, eller hur staten nu vill organisera det, det får de fortsätta med för sig, va? Men jag tror ju liksom att man ska göra det man tror är rätt nu för medierna totalt sett, och så köra hårt på det och se till att det här verkligen blir en effektiv och stabil organisation. Och sen då förhoppningsvis, vilket ju var vad som hände i Norge, att lagstiftaren drar slutsatser av det där och faktiskt då drar tillbaka vissa uppgifter från den allmänna tillsynen. Och tycker liksom att det här fungerar så bra som det är nu, så sköt det här då, va? Och det är ju detta tonläge man kan se i både statliga utredningar och regeringens propositioner, om att man då tycker att ja, public service och etermedier överlag, de kan liksom få pröva om de då kan reglera det här själva på något sätt. Eller till och med uttrycks det i någon utredning att man då ansluter sig till ett befintligt system, alltså press POPON. Så det finns liksom en öppning ifrån lagstiftaren. Och det centrala för lagstiftaren är ju liksom vad det kommer ut i slutändan, alltså hur den personliga integriteten och medierna i överlag sköter sig. Inte att det då prövas enligt lagen, utan huvudsaken är ju slutresultatet. Jag tror faktiskt de är så pass pragmatiska så att de ser det på det, på det sättet.
Men om lagstiftaren kliver tillbaka och säger att ja, vi kan överlämna det här till det medieetiska systemet, ja, så det är väl jättebra.
Ja. Men det tror jag inte man kan gå och vänta på det beskedet, utan man måste faktiskt upp till bevis.
Var det så det var i Norge att man först
gjorde... Ja visst, det tog en 4-5 år och det gick fortare än vad medieorganisationerna trodde där. Ja.
Nu vill jag gärna släppa in frågor om det är någon som har något till någon av panelmedlemmarna. Jag tänkte på en fråga jag hade var kanske mer detalj ändå, men det här med sociala medier och det som händer utanför det här TF-området. Häromdagen var det ju en diskussion om att en journalist på Sveriges Television hade bloggat på en privat blogg om en sak som han hade sett i tjänsten angående Expressen och Aftonbladet. Det var kring betalning av bilbränder, om ni kommer ihåg. Och det hade ju hamnat utanför systemet som du har föreslagit. Är det inte rimligt, eller hur resonerar du? Är det inte rimligt att man har med när det handlar om i tjänsten? För det var väl det i det här fallet.
Alltså, jag tycker man måste se det där lite fyrkantigt, att det måste liksom vara strikt var det publiceras. Det är där man ska utgå ifrån och inte vad det är som publiceras. Och då uppstår en mängd med gränsdragningsfrågor. Var det här i privat eller var det i tjänsten? Alltså, utan jag tycker ju då att det är de sociala konton som till exempel ett massmedium startar och driver och där det är markerat ordentligt att det är på det viset. Alla yttranden som publiceras där och som utgivaren kan kontrollera, de ska prövas.
Men hur drar du då gräns, om du tar Facebook till exempel, det äger ju inte något svenskt medieföretag, men det finns ändå betydande aktiviteter i de olika medieföretagens namn.
Ja. Nej, är det så att det sker alltså på ett Facebook-konto som tillhör ett massmedium, så ska det kunna prövas, de yttranden, publiceringar som sker där med utgivarens godkännande.
Kerstin,
alltså, som medarbetare i public service där man har, menar jag, en privilegierat uppdrag, så tycker jag att man har ett otroligt stort ansvar att när man agerar privat. Dels så riskerar man hela sin trovärdighet och dels riskerar man företagets trovärdighet när man går in och tycker, eller som jag någon gång har sett någon på Facebook som rekommenderar en kommersiell aktör. Jag tycker det är oerhört besvärande, och vi har ju alltid sagt, det har varit en utsaga inom företagen, att vi som jobbar på public service har något mindre yttrandefrihet än andra, och jag ställer mig bakom det synsättet.
Vill du kommentera, Mårten, eller annan?
Men jag tycker väl i sig i grund och botten som Nils säger att det, när Lamotte eller vad han hette skrev på sin blogg, det var ju konstigt, han gjorde det på sin fritid, det var ju tydligt att det inte var med public service-företaget i ryggen, utan att det var hans egen uppfattning. Jag tycker det vore konstigt om det skulle kunna medföra ett ansvar i någon form för arbetsgivaren. Så kanske det är så att arbetsgivaren, som du är inne på, i relation...
Det är ju en annan sak.
Ja, precis. Så närmast en arbetsrättslig fråga. Hur långt sträcker sig deras yttrandefrihet på fritiden då?
En fråga. Ulrika, vill du fråga?
Ja, min fråga handlar om yrkesetiken.
Ja.
Jag heter Ulrika Witzell, är vice ordförande i Journalistförbundet och även ordförande i vår yrkesetiska nämnd, och som Mats nämnde här tidigare har vi lagt ett eget förslag. Jag är positiv till att vi har en samlad medienämnd och en samlad funktion med en MO. Och med utgångspunkt från allmänheten framförallt. Det blir en förenkling för allmänheten att ha ett ställe att vända sig till, ett ställe att anmäla till. Men också att det stärker trovärdigheten och förtroendet för hela systemet och också för journalistiken. Och därför är jag undrande över när Nils då lyfter fram att det kan inte vara en prövning av yrkesetiken i en ny medienämnd. Det skulle vara, tror du använder ordet förödande. Jag skulle vilja höra vad ni tycker om det i panelen, och även om Nils vill kommentera, för som jag ser det så är det självklart om man ska ha förtroende för det här systemet att även journalister ska prövas. Och det trovärdighetsproblem som Nils nämnde, att vi brukar få kritik för att vi bara prövar våra egna medlemmar, det vill ju vi ändra på nu, att öppna upp att alla journalister kan prövas i en sån här medienämnd. Och vår prövning utgår från att man då prövar i de befintliga regelsystemen med samlad anmälningsfunktion. Det vill jag gärna höra en kommentar ifrån.
Alltså, jag tycker, jag delar Nils uppfattning 110% att de yrkesetiska frågorna definitivt ska avhandlas på helt andra ställen i det här, än i det här sammanhanget. Jag vill gå så långt att jag menar, faller det här innanför så kommer det att begränsa yttrandefriheten i någon mån. Jag tycker det är en fråga för varje redaktion faktiskt att ha den etiken i ryggen och för en diskussion i det allmänna kring de frågorna.
Annan kommentar?
Jag har inga synpunkter.
Kerstin, var ska det avgöras då? Vad tycker du man ska göra?
Ja, det får väl avgöras i mediegranskande program i den allmänna debatten och så vidare. Men man kan inte på förhand, alltså det kommer att leda till, låt mig ta en fråga där jag själv har varit inblandad, nämligen Expressens inköp av illegala vapen för att visa hur den verksamheten pågår och florerar. Och att om man hade haft den här, ha med den yrkesetiska prövningen här, så kanske Expressen aldrig skulle ha gjort det här, vilket jag tycker var bra att de gjorde. Nu behandlas ju det ändå rättsligt på annan plats och kommer att avgöras där. Mm. Och det räcker.
Okej. Nu får vi en fråga från Ola Sigvardsson.
Ja, jag tänkte närmast kommentera det som sades innan om prövning av sociala medier. Jag heter Ola Sigvardsson och är pressombudsman. Det pågår ett arbete idag inom Pressens samarbetsnämnd för att alltså, redan nu göra en förändring så att under vissa omständigheter att de sociala medierna kan prövas om de är knutna till ett medium ansvarig utgivare. Och det är ungefär det förslag som Nils beskriver som vi redan håller på att genomföra. Och jag tycker också att det är rimligt att sätta gränsen vid sådana konton som kan kontrolleras av den som är ansvarig utgivare. Att säga att man ska vara ansvarig för någonting som man inte kan kontrollera. Det är ju, tycker jag, ganska omöjligt. I övrigt så är det ju faktiskt så att när reportrar går över gränsen och gör saker och ting på sociala medier som de inte får, så det är en sak som man måste hantera internt på de enskilda företagen. Det är en arbetsledningsfråga ytterst.
Och i vissa fall en rättslig fråga. För det gäller ju brottsbalkens alla regler, där får man ju inte göra vad som helst. Inte. Och det är det som gör det väldigt komplicerat när det gäller just att pröva yrkesetiken. Och när jag säger förödande så menar jag då att man för in den tillämpning och den grund som finns idag i det här systemet, så blir det det. Därmed inte sagt att jag utesluter att man inte ska kunna pröva yrkesetiska frågor inom ett medieetiskt system. Men då måste det där verkligen gås fram med noggrannhet. Vad är det man ska ta in där? Hur ska man garantera rättssäkerheten för den enskilde reportern? Det går liksom inte att ha ett system där reportern då kan svara om man vill eller inte, va? Utan det måste liksom omgärdas med väldiga ordningar, och kanske till och med att man måste ha ett system där man ska kunna kalla vittnen. Vad var det som hände emellan reporten och den enskilde? Alltså det leder väldigt långt. Och bara säga att det här skulle placeras in där nu så som det ser ut idag, det tror jag skulle erodera förtroendet för den medietiska prövningen överlag. Och det var därför jag använde ordet förödande i sammanhanget. Va?
Ja, nu vill jag
bara säga en uppföljningsgrej på det här som P.O. nämnde här om ansvaret i sociala medier, att man ska begränsa det till när arbetsgivaren eller medieföretaget då, kan kontrollera konto, till exempel Facebookgruppen eller vad det nu kan vara. Det här är ju en jävligt komplex fråga, för jag tror många av mediehusen vill ju och har ju medvetet drivit ut sina medarbetare i de sociala medierna. Kvällspressen har ju medvetet ansträngt sig för att få ut åtminstone sina och många andra också tror jag, få ut sina medarbetare i sociala medierna, och då undrar om alla de här medarbetarna är medvetna om att de saknar det otroligt starka skydd som de har när de jobbar internt i stöd av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, som ju gör dem i praktiken immuna från allting som de gör på jobbet, kan man ju säga, lite överdrivet då. Och dessutom så är det ju så att ansvarssystemen är ju helt olika. Vi har ju dels det yttrandefrihetsrättsliga ansvarssystemet, vi har brottsbalkens regler som Nils nämnde, men så har vi ju skadeståndsrättsliga ansvaret. Så det kan ju många gånger vara så att man skadeståndsrättsligt är skyddad för att man anses ha agerat i tjänsten, vilket kan medföra att arbetsgivare ansvarar enligt de vanliga civilrättsliga reglerna, inte särskilda yttrandefrihetsreglerna alltså. Så det här är en otroligt invecklad sak, och min egentligen enda liksom poängen här var att det är det vi ser, en arbetsmiljöfråga, att man upplyser medarbetarna så att, de är helt, så att man gör dem helt vars om vilka risker de tar och vad som är deras eget ansvar, när de, man nog i allmänhet förväntar sig att kunna vara ansvarsrättsligt immun när man går till jobbet på Expressen eller Sveriges Radio eller vad det nu kan vara. För det tror jag, och det här är inte så lätt att kommunicera heller, för det som Nils också varit inne på här, det är ju ett otroligt komplext regelverk, eller det är många olika regelverk som ligger så här ovanpå varandra, de här ansvarsfrågorna när det gäller yttrandefriheten. Så att det är ju jävligt svårt att kommunicera.
Men det är det som är styrkan, tycker jag, i den här utredningen, att när man börjar läsa det här så tror man att man har en uppfattning, men när man har läst den så har man en helt annan uppfattning.
Bra. Ulrika ville ställa en följdfråga.
Ja, en följdfråga till Kerstin Brunberg där. För som du uttryckte, att det här skulle varje redaktion pröva när det gäller yrkesetiken. Utgångspunkten i yrkesetiken är ju journalisters integritet, trovärdighet och även våra arbetsmetoder. Om redaktionerna ska sköta det här internt, hur ska då allmänheten, de som träffar journalisterna, ha en möjlighet att få en prövning när allmänheten anser att en journalist bryter mot yrkesetik, borde arbeta på ett annat sätt? Hur har allmänheten en möjlighet att få det prövat internt på en redaktion?
Men de har väl en möjlighet att pröva det rent rättsligt om det är så att det skulle ha varit något övergrepp. Men jag menar, jag tror att man på förhand skulle inskränka journalisternas faktiskt agerande för att söka information. Jag menar, du har hela diskussionen om hemliga inspelningar och så vidare som inte är någonting som ska uppmuntra. Men ibland måste man göra vissa saker. Det är ju en avvägning hos den enskilda journalisten. Vad är rimligt i förhållande till det man söker? Och ibland kanske man gör ett övertramp, ja. Och då är det klart att det ska kunna diskuteras, och det ska till och med kunna, man säger, rent rättsligt, har man gjort ett inbrott eller så vidare, så kan man rent rättsligt ta upp det. Jag tror inte att det är den svåra frågan idag.
Ola Sigvardsson.
Ja, innan tiden här ute så skulle jag vilja föra tillbaka diskussionen till grundfrågan. Och egentligen så är ju grundfrågan, ska vi göra någonting åt det system vi har idag, så måste man ju då diskutera om självreglering fungerar. Att det är egentligen en av basfrågorna som Mårten var inne på. Och min uppfattning är ju, till skillnad från många andra, alltså att om man tittar över tid, alltså jag kan då överblicka sen jag blev journalist i mitten på 70-talet, så har ju det pressetiska förhållningssättet skärpts genom de här åren. Det var mycket, mycket värre på 70-80-talet än vad det är idag, trots allt det som har skett på nätet. Tendensen, den huvudtendensen, är inte att tidningarna rusar efter de ansvariga utgivarna på nätet, utan den starka tendensen är att man håller emot. Och då menar jag, även om det inte finns något vetenskapligt belägg för det som du efterlyser, Mårten, så är det ändå faktiskt så att man kan inte bortse från att det har funnits ett medieetiskt system som faktiskt år ut och år in har arbetat med att bearbeta, alltså, hur man ser på de här frågorna i medierna. Och det gör att jag tror att det här är ett rimligt fungerande system, och att det är också dags att förändra det. Och att jag tycker att Nils förslag är väldigt bra, det är väldigt detaljerat. Och jag tycker också att det kompletteras på ett bra sätt av det förslag som Journalistförbundet har lagt fram. För det har en enkelhet i sig som är tilltalande.
Och där, man slipper den här svåra gränsdragningen för allmänheten med Journalistförbundets förslag.
Jag vill bara slänga in
Kerstin måste tyvärr, vi får tacka henne flying här, vi får fortsätta.
Så vill jag ändå säga att jag delar din uppfattning. Jag har sett rätt snuska publiceringar under min början på min journalistkarriär. Och dessförinnan också. Och det är ett system som jag tycker fungerar väldigt väl, som vi ska slå vakt om.
Tack Kerstin. Mårten, tack så mycket Kerstin.
Jag vill bara slänga in en Twitter-kommentar från folkpartisten Cecilia Wikström, som jag vet Staffan Dopping reagerade på också häromdagen, att hon framförde från sitt håll, från folkpartistiskt håll, eller kanske bara från sitt eget håll, nu behöver vi en medieminister i Sverige. Det var det förslaget.
Ja, jag såg det.
Och det kan man ju intressant. Suga lite på.
En sista fråga till er, vi ska strax avrunda här. När jag har jobbat med mediegranskning så handlar det ju ganska mycket om att den som känner sig förrättad vill ha upprättelse. Behöver det här förstärkas, så att säga, möjligheten att få upprättelse? Jag vet att Nils, du har resonerat lite om det här i utredningen, att Man kan tänka sig att man skulle ha en avgift som delvis tillföll den som blev kränkt då, eller den som blev som så att säga vann mot en tidning. Men du landar ändå i att det är nog ingen bra idé. Men vad tycker du om denna fråga mer generellt? Du vill höra på Mårten också.
Ja, alltså tanken, här har vi då ett system där enskilda kostnadsfritt kan vända sig till en instans och få en publicering prövad utan någon form av avgift, och heller inte riskera att stå med rättegångskostnader för sig själv och sin motpart. Så bara detta, att det här då finns, är liksom en använda ordet förmån, eller en möjlighet för enskilda att faktiskt få rätt. För många handlar det inte bara om pengarna. Nej. Utan det handlar om att någon faktiskt blir fastnaglad vid att de har gjort fel, va? Och av en trovärdig instans.
Tycker du man behöver göra någonting åt det?
Sen kan man ju resonera om hur de här korrigeringarna publiceras och så. Det gör jag också i utredningen. Det jag vill ha att det här förvaltningsorganet då ska bestämma hur publiceringen ska ske. Att det då inte ska gömmas på längst bak i en tidning och så. Mm. Sen kan man kan utan, jag vill heller inte ha någon slags, att det ska vara en möjlighet att få skadestånd heller, va? Men jag öppnar ändå för att man kan resonera om att man då kan ha en avgift där hälften då skulle tillfalla den som då har fått rätt, som en form av plåster på såren lite för sina omkostnader. Jag är inte motståndare till det där, inte, men jag vet inte om det är det avgörande egentligen. Alltså.
Sista. Mårten får kommentera det här, sen ska vi ta en sista publikfråga, sen är vi färdiga.
Ja, alltså vill man, om man tänker sig att det pressetiska systemet ska tillhandahålla en mekanism för upprättelse, så måste man väl ha in någon form av ersättning eller något liknande. Som det är idag så finns det ju ingen egentlig upprättelsemekanism i det här systemet. Om man, alltså i traditionella ansvarssystem så har man ju, och det går ju att skapa kostnadsfria för den enskilda system som ger möjlighet till ersättning. Faktum är att de flesta ansvarssystem har utvecklat som på speciella områden, alltså patientskador, trafikskador, de är ju kostnadsfria om man får ersättning när man är kränkt. Så att det går ju att utveckla sådana system, och ta läkemedelsförsäkringen, det kanske är långt härifrån, men det är ett exempel på hur branschen själva satte upp ett system för ansvar och upprättelse som finansieras fristående från, alltså från lagstiftaren, just för att människor ska ha en rätt till upprättelse utan att behöva riskera på sig kostnader. Lite med samma syfte som du påpekar att det pressetiska systemet har, nämligen hålla lagstiftaren borta från och reglera den här ansvarsfrågan. Så det går ju att skapa sådana system, men jag vet att det kostar ju mycket pengar förstås. Mm. Men som det är idag så finns det ju ingen egentlig upprättelse i det här systemet. Det finns ju preventionsargument.
Ja, men du måste ju ändå tillstå att får du ändå rätt emot en lokaltidning, så måste man ju, känner man ju ändå en upprättelse att de där, de har gjort fel.
Men för jag nu kommer Helena Hjärta in, sista frågan, ska vi runda
alltså,
av
här. Det är just det här som är det viktiga tycker jag med att få ett gemensamt medietiskt system. Det är att i det pressetiska systemet så finns det en upprättelse. Den enskilde känner att de får en upprättelse när nämnden säger att tidningen gjorde fel och det blir ordentligt publicerat. Medan i granskningsnämnden så finns det väldigt svag känsla av upprättelse för den som har blivit utsatt. Granskningsnämnden har ju väldigt svag känsla av att det sker en upprättelse. Jag tror väldigt få känner att de har blivit upprättade när granskningsnämnden går in med sitt. Och där tycker jag att det är det största plusset med gemensam nämnd. Upprättelsefrågan, alltså allmänhetens möjlighet helt enkelt. Mm.
Möjlighet att kommentera detta, sen stryker vi ett streck.
Ja, men jag förstår vad ni menar. I någon mening så kan jag väl kanske delvis hålla med. Jag kommer från den rättsliga utgångspunkten där vi har egentligen två ansvarssystem. Ett ansvar för att man utkräver ansvar, det är huvudpoängen, bestraffa eller, liksom, eller utkräva något ansvar. Och ett system för upprättelse. Jag ser det pressetiska systemet som framförallt hörande till det första ledet, det vill säga en form, inte en form av bestraff, men en form av offentligt ansvarsutkrävande, ta avstånd från vad man tidigare har gjort och så. Med den här upprättelsemekanismen som vi i rättsliga systemen har liksom lagt i skadeståndsrätten i vid bemärkelse, den saknar motsvarighet. Det vill säga de upprättelsemekanismer som de flesta demokratier har utvecklat i rättsordningen saknar motsvarighet i det pressetiska systemet, och det tycker jag är en avgörande brist. Jag fick ett telefonsamtal från en internationell idrottsstjärnas agent, var det egentligen, för ett par år sedan, som hade blivit kränkt, menade hen, i en stor svensk tidning, och den där nyheten hade spritts över hela världen, och han anklagades för, ja, nu sa ju han då, hen anklagades för doping, och det var felaktigt, och det innebar otroligt långtgående konsekvenser. Säsongen avböts, liksom, det var miljoner i kostnader. Och hans ombud föreslog att, eller drog, använde sig av det pressetiska systemet. Och då var min rekommendation, med lägg ner. Stäm istället, och stäm i London. Det var mitt förslag.
Ja. Du fick sista ordet, Mårten.
Tack.
Vi tackar Nils, Mårten och Kerstin, som inte är här, med en applåd. Tack för att ni kom hit. Debatten lär fortsätta. Nu får ni med något mer lättsamt här. Det, eftersom ni är på Timbro, så blir det lite
så blir en provokation.
Nej. Ett spel om att vara politiskt korrekt.
Oj då.
Varsågod.
Tack.
Tack ska ni ha.